logiskt tänkande. Vi måste också utveckla en sak, och det är moralitet, ansvar. Moralitet, ansvar. Det är det viktigaste, och det utvecklar vi i den här världen. Men det är ett fundament för att komma in i den här världen på ett sådant sätt att vår forskning blir adekvat och att vi också har kraft att komma tillbaks utan att ha förlorat vårt medvetande och vårt sinne för den här världen. Det är ett farligt område. Det är de sakerna som vi förstärker talar om redan i Hur uppnås kunskap och dessa böcker. Och nu säger han så här: ska en andevetenskaplig impuls kunna verka fruktbart i tiden, då räcker det inte med att vi nu bara fullföljer Rudolf har forskat i den här världen. Va? Han har givit impulser som ger att vi nu anar mycket mer om människan som ett tänkande, kännande, viljande väsen. Men är det nu så att vi med den här kunskapen härifrån bara tar vissa resultat och dess konsekvenser i pedagogiken, i det ena eller det andra till exempel, i jordbruket, otroliga åtgärder som vi gör i jordbruket till exempel, utan att ständigt förnya förbindelsen i det här kraftflödet med den här erfarenhetsvärlden, då förtunnas det ut här så småningom och blir till slut återigen bara tomma fraser, rutinåtgärder, men inte fyllda med spirituellt innehåll. Därför är det så att Rudolf Steiner vill nu ge i högskolan och skildra det råd, så att de människor som känner nu detta ansvar för saken liksom också ska ha tillgång, eller anande tillgång i vilket fall, till samma källa som han själv har öst ur och som har inspirerat hela den här impulsen i samtiden. Det är det rör sig om. Därför blir vem som helst som har varit medlem i Antroposofiska sällskapet en viss tid. Rudolf Steiner gav det rådet att man borde ha varit medlem minst ett par år för att man hade ro att tränga in i sakerna. Så hoppades han att de som under de två åren, det hade blivit så att de kände, det här är något som angår mig. Det här berör mig så att jag skulle vilja representera den här impulsen i världen. Då skulle de ha möjligheter att söka medlemskap i den fria högskolan för andevetenskap. Tillsammans med andra som har samma impuls. Ni märker, här gäller det inte medlemskap i den fria högskolan att jag för min egen del nu får mera tillgång till det ena och det andra för min personliga utveckling. Utan det är frågan om hur vi tillsammans kan beröra, bearbeta, meditera, utöva ett inre liv alltså, som kan stärka vår gemensamma erfarenhet av dessa kvaliteter. Jag ska skildra hur Rudolf Steiner nu utformade detta liksom. Han gav en slags timmar där han interpreterar, alltså bygger upp olika meditationer som skrider från erfarenhet till erfarenhet alltså. Helt klart, helt tydligt. Det är inte fråga om någon slags drömmande meditativt liv i någon krets människor. Med tankeskärpa och klarhet byggs det meditativa innehållet upp genomskådligt så att man kan liksom ta del av det, och sedan åligger det naturligtvis var och en vad han ur sin frihet, hur intensivt han vill bearbeta det material som är givet. Det står var och en fullkomligt fritt. Tillsammans bygger man upp det hela och sedan var och en arbetar sedan vad han kan och hur han vill. Nu vet vi det att det här sker nu julen 1923 till nyåret 1924. Nu börjar Rudolf Steiner att utveckla högskolan under våren 1924. Och det är ju nu så att ett arbete utvecklas av Rudolf Steiner som är något helt ofattbart under denna vår och sommar 1924. Ni vet kanske det att under sommaren och sen sommaren och hösten så händer det dagar att Rudolf Steiner håller 4 stycken kurser samtidigt varje dag. För präster, skådespelare och så vidare. Alltså. Med fullkomligt nytt forskningsmaterial som kommer fram. Alltså. Det är helt ofattbart vad som händer under detta år. Alltså. Och samtidigt utvecklar han nu högskolans inre arbete. Gör vidare kurser för lärare och allt vad det nu kan vara. Alltså. Men i september 1924 är Rudolf Steiners krafter helt enkelt slut. Han kommer hemifrån England. Och i september håller han sitt sista föredrag. Han säger själv att i grund och botten inte var arbetet, föredragen, som tog de största kraften i anspråk. Och man vet att under den här tiden får ni räkna med att han kanske såg kanske ett par timmar om natten bara. Alltså. Så intensivt var arbetet. Vad var det då som kanske ändå tog mycket av hans krafter under de här sista åren? Det var alla medlemmarnas personliga bekymmer. Det stod alltid köer som ville ta med Rudolf Steiner. Om allt, viktiga och mindre viktiga saker. De ringde till honom och ville ha namn på sina barn. Alltså. Och han skulle hitta på namn åt deras barn. Han, deras äktenskapshistorier. Allt skulle han hjälpa till med. Alltså. Och det blev till slut övermäktigt. Alltså. Det som har nu att göra med högskolan, får ni då tänka er att under den här korta tiden blev den egentligen inte alls genomförd i den utsträckning som Rudolf Steiner hade avsett. Det är ett oerhört innehåll som man har ett intryck av, det räcker för århundraden. Men ändå var det inte det som allt vad han hade hoppats kunna göra. Kan ni förstå det? Avbryter det han? Kommer inte längre än där till september månad. Under nu tiden som han lever ifrån september till mars 1925 skriver han nu dels sin självbiografi Mitt liv i form av artiklar till tidskriften Das Goethe Anno, och dels skriver han dessa oerhörda sammanfattningar av hela antroposofin i det som heter Antroposofiska ledsatser som kommer nu regelbundet. Alltså. Men låt oss nu gå tillbaka till högskolan. Ni märker att kärnan i högskolan är på samma sätt som forskningen i sinnevärldens yttre sinnevärde är innehållet i en vanlig högskola, vanlig akademi, så är nu innehållet i den fria högskolan för andevetenskap, det är den översinnliga världens innehåll och möjligheter hur människan träder i förbindelse i fullt klart medvetande med denna värld. Och lär känna henne, henne själv, som ett mikrokosmos till ett makrokosmos. Nu, det är det som jag nu betecknar med den här figuren, jag kallar det för klassen, det är liksom kärnan. Nu redan vid julmötet så skisserar vi först där med nästa fas liksom av högskolan, och det är de konsekvenser som ett sådant inre arbete har nu för de olika livsområdena. För i den mån detta källsprång hålls vid liv så verkar det naturligtvis inspirerande här nu i de olika livsområdena. Och så kommer högskolan vid sidan av klassen att ha det han kallar för de olika sektionerna. Det är sektionen för antroposofi och pedagogik. Det är sektionen för medicin, sektionen för naturvetenskap, sektionen för astronomi och matematik, sektionen för bildande konster, sektionen för musikaliskt dramatiska konst och så vidare. Det strömmar så att säga ur det inre arbetet nu uppslag, inspiration till de olika sammanhangen här som står mitt ute i livet, och det kallar man för sektionerna. Och nu kallar Rudolf Steiner till sig, för han själv förbehåller sig detta att grunda skolan och bygga upp skolan. Nu kallar han till sig sina intima medarbetare som kommer då att vara de som står för de olika sektionerna. Det är Marie Steiner von Sievers, hette hon ju tidigare, som har byggt upp hela arbetet med rytmi, med den dramatiska konsten. Hon blir ledare för sektionen för musikalisk dramatisk konst. Sedan har vi den schweiziske diktaren Albert Steppen, oerhört begåvad diktare. Han blir ledare för en sektion som heter Schöne Wissenschaften. Sedan har ni läkaren Ita Wegman, som för övrigt skötte Rudolf Steiner under sista delen när han var sjuk. Med henne grundas alltså sektionen för medicin. Så har ni astronomen och matematikern Frede, Elisabeth Frede, hon står för den sektionen. Så har ni Miss Marion, engelsk dam, som var Rudolf Steiners närmaste medarbetare när det gällde att bygga upp och gestalta skulpturen av mänsklighetsrepresentanten mellan Ahriman och Lucifer. Hon blir den som står för sektionen för bildande konst. En ung, utomordentligt vital, duktig organisator, vetenskapsman och jurist, Günther Wachsmo, blir ledaren för sektionen för naturvetenskap. Och så bildas nu kring Rudolf Steiner ett kollegium av olika människor. Kollegiet, ledningen av den fria högskolan för allvetenskap i sina olika sektioner. Och nu var det Rudolf Steiners mening den att dessa olika verksamheter, de kommer nu ju att visa sig. Det här kallar han nu för Goetheanum, den fria högskolan för allvetenskap. Ja, på ett sätt skulle man kunna, innan jag går på nästa tanke, vill jag ta in en sak till alltså. Ni ser att när vi tittade på planen för den första Goetheanumbyggnaden, då såg det ut så här, att två kupoler som liksom vävde in i varandra. I den ena kupolen, här kom människorna in så att säga. Människor från hela världen strömmade så att säga bildartat, visserligen genom den ingången, men man kunde känna det här. Strömmande från hela världen samlade sig i det här rummet, va? Där samlas alla människor. I den lilla kupolen, som nu så att säga bärs på samma gång av den här, eller strömmar härifrån, skulle så att säga nu strömma in i det här rummet erfarenheterna från den andliga världen. Uppenbarelserna från den andliga världen. Genom företagen härifrån, genom mysteriedramerna, genom konsten, skulle liksom strömma in någonting så att dessa två förvandlas till en helhet. Det var planen i den första byggnaden. Nu kan man säga så här att nu har vi byggnaden presenterad. Den är borta som byggnad. Och nu tror jag, om ni lever med den här tanken, att vi grundandet av det allmänna antroposofiska sällskapet med den fria högskolan för andevetenskap, att vi egentligen har att göra med en metamorfos av det som var den första Goetheanumbyggnaden som konstverk. Men nu är hela konstverket metamorfoserat till en stor social konfiguration. Där har ni igen alltså nu det allmänna antroposofiska sällskapet i vilket var och en kan bli medlem som ser något berättigat i den fria högskolan för andevetenskap. Var och en, oberoende av nation och så vidare, som ser något berättigat i den. Och den fria högskolan har sin kärna med sin klass och den strömmar ut liksom med sina olika sektionsartade verksamheter in i det som är kulturlivets olika områden. Det stora antroposofiska sällskapet bär högskolan. Högskolans arbete innebär att de antroposofiska impulserna liksom hela tiden så att säga förnyas, belivas liksom och kan verka in inspirerande i arbetet och livets olikartade områden. Så prövar nu Rudolf Steiner tillsammans med dessa tusen människor liksom att utveckla detta organ genom vilket antroposofin på ett tidsenligt sätt skulle kunna vara verksam i kulturlivet var som helst på jorden, inte i något speciellt land. Och när han nu säger så här, Goetheanum, den fria högskolan för andevetenskap i Dorna, så ser ni det att det är samtidigt en plats betecknad. Den plats. Den finns så att säga i rummet. Den plats där är konkreta människor arbetande på den platsen. Men samma impuls finns naturligtvis överallt i världen. I sällskapen i Norden till exempel. Där finns de allmänna antroposofiska sällskapen. Ja, där finns också människor överallt där denna förtätningsprocess äger rum till ett ansvar för denna impuls. De samlar sig och de blir medlemmar i den fria högskolan för andevetenskap. Och så kan man säga det, att överallt, visserligen, har högskolan sitt centrum i Dorna, en plats. Men överallt där denna impuls förverkligas, kan man säga, finns Goetheanum. Goetheanum är en plats, men samtidigt finns det överallt, över hela jorden, där dessa ting bearbetas. Och så menade Rudolf Steiner, på samma sätt som vi då har ett högskolekollegium i Dorna, så träder representanterna för de olika sektionerna, de träder i förbindelse med representanter för samma sektionsartade verksamhet i de olika länderna. Och så uppstår ett strömmande av erfarenheter, låt oss säga den pedagogiska sektionen i Dorna, med herr Grosse som numera är ordförande för antroposofiska sällskapet också. Här träder de som representerar Waldorfskolpedagogikens impuls här eller i Danmark eller i Norge i förbindelse med honom och med hans medarbetare. Så att det strömmar liksom erfarenheter tillbaks och över hela jorden, överallt där man arbetar med dessa impulser. Fram och tillbaks. Och i vilken anda? Jo, i en anda som är fundamentet för högskolan. I en anda av förtroende och ansvar. Ni ser, det rör sig icke om en slags organisatoriskt uppbyggd sak alltså, utan det är mera en organisk bildning som finns i den mån ansvar och förtroende finns. Finns inte ansvar och förtroende så löses det upp och så är det ingenting alltså. Det bara beror på mänskliga förbindelser. Inte organisatoriska schemata där man plockar in människor, utan först när människorna finns blir saken till. En levande organism är det rör sig om. Ja, nu tror jag att vi gör en liten paus. Och sedan så ska jag bara säga ett par ord angående historien av sällskapet. Och sedan vill jag att vi samtalar istället, va? Och fortsätter numera samtalsvis. Vi har tid en liten stund. Ja, det ska jag ta först. Ni anar säkert att under den här veckans förhandlingar i Dorna vid julmöten så undrade alla hur skulle det nu gå vidare med bygget. Hur skulle ett nytt bygge kunna komma till stånd? Och så blir det så att vi förstår när redan under julen skisserar upp vad han tänker sig ungefär. Och han säger då följande: vi ska inte räkna med att ett nytt bygge kommer att ersätta den gamla byggnaden. Den var en händelse, den har blivit lågornas ro, Och den kan vi inte repetera, så att säga. Den kan man inte bara, så att säga. Och därför är det det att jag lägger er uppmärksamhet på detta med metamorfosen. Det som hade skett i byggnaden där. Denna allomfattande arkitektur. Där också pelarmotiven i den stora salen, inte i den lilla, i den stora salen. Rudolf Steiner gång på gång sa att lever ni er in i de kapitelmotiven som är där, så kommer ni att erfara att de representerar i sina former egentligen det som har att göra med stora utvecklingsfaser i hela jordutvecklingen. Ja, på ett sätt har det också att göra med utvecklingsfaser i de olika mänskliga kulturerna. Och upplever ni nu alla dessa former i salen, så kommer ni att märka det, hur alla dessa former samklingar till en helhet. De är speciella i sin utformning. Men i sin speciella utformning är de ändå av den arten att de här är bringade till samklang. Det är ett motiv som jag tyvärr inte hinner att utveckla nu, alltså, där Rudolf Steiner talar om de olika folkens olika uppgifter redan 1910 i, eller 11 är det väl, i Oslo, i den så kallade folksjälscykeln, där han lämnar ett kolossalt viktigt bidrag till de olika folkens egen art. Hur nödvändiga dessa olika folks bidrag är till hela kultursituationen, och hur man måste eftersträva att alla dessa bidrag kommer till ett samklingande. Det är innan Götianenbyggnaden. Och i Götianenbyggnaden är dessa motiv formade så att man verkligen kunde uppleva detta samklingande i denna talets byggnad, eller fridens byggnad. Den är borta. Den kan inte vara. Och nu sker, så vitt jag förstår, en metamorfos i det som är bildandet av Allmänna sällskapet med sin högskola. Nu skisserar då Rudolf Steiner och säger så här: vi kan inte tänka oss en upprepning, men vi ska se helt konkret. Under tiden från den första byggnadens tid och till nu har en helt ny situation utvecklats. Vi måste ha ett nytt program. Då för tiden var byggnaden i första hand avsedd för mysteriedramat i sin scen. Nu för tiden har tillkommit alla dessa sektionsartade verksamheter. De måste nu ha plats också här i ett central byggnad. Och så skisserar han upp Svarta tavlan den 1 januari. Den här formen, alltså, den skisserar han upp på en svart tavla. Och säger att liknande formmotiv menar han ska kunna nu utvecklas i den nya byggnaden. Jag har tecknat dem här i närheten av formmotiven från en av gavlarna på det första Götianum utvändigt. Och ni ser, ni, det finns egentligen här alltihop, alltså. Men det är nu omformat. Och ni kommer sedan i det som sedan sker av byggnaden att finna hur den här omformningen blir helt konkret. Rudolf Steiner skisserar lite mer. Han säger att byggnaden kommer att med all säkerhet bli betong. Den kommer att ha mera kantiga former. Scenen kanske är ännu rund, men kantiga former. Den kommer att bli enklare. Mycket av det som var form invändigt kommer att ersättas med färg och så vidare. Och nu kommer det att han så småningom, nu efter julmötet, det här är bara antydningarna han gör, i mars månad så blir det så att han nästan liksom stänger in sig i sin ateljé under några dagar, och så småningom kommer han ut med den här modellen till den nya byggnaden, alltså modellerad, den är plastelin, den är ungefär så här stor, så hög, så. Och det blir modellen till den nya byggnaden. Och ni ser, den har så att säga ingenting i första blicken, alltså, som tyder på en direkt kopia av den andra byggnaden. Ett helt nytt material, en helt annan attityd har den. Har vi bara två? Jag trodde vi hade tre bilder av den. Det kanske vi inte har. Så. Och nu sker under omedelbart börjar arkitekten här och kommer då fram till följande planskiss alltså. Där ser ni då scenen. Nu är scenen som en stor modern scen med omklädningsrum och så vidare. Stora åskådarsalen med den här märkliga och intressanta trapetsformen. Och skulle ni fånga in de här, den gamla byggnaden, så skulle ni se att den går in så här precis alltså. Den liksom fogar in sig ungefär så här alltså. Precis inom den här kroppen alltså. Först trodde man att man skulle kunna använda de gamla betongfundamenten och bygga byggnaden på den, men så småningom kom man då fram till att göra helt nya, en helt ny terrass. Skisser utvecklas vidare. Så här kommer byggnaden att se ut. Den är orienterad mot öster och väster. Det här är östsidan med de slutna formerna, med scenen. Och här öppnar sig byggnaden mot väster och hela den stora öppna dalen här alltså. Med sina kolossala, mäktiga betongformer alltså. Ännu så länge finns den ju inte till, utan bara till skisser. Och här kommer arkitekterna med sina olika förslag. Rudolf gör bara en exteriör. Han hinner inte att utarbeta interiören, utan den är bara gjord här med det stora åskådarrummet, scenrummet. Och här har ni de olika rummen för sektionerna och så vidare. Den stora hallen här nere och så vidare. Här var tänkt en provscen eller en övningsscen här under alltså. Planerna lämnas till myndigheterna. Det blir ett förskräckligt rabalder. Man menar i Dornach att byggnaden blir alldeles för stor. Heimatschutz lämnar in alltså enorma skrivningar och så vidare. Och så småningom är man tvungen att ta taket lite grann så det blir lite lägre. Och så småningom kommer först skisser i april, sedan skisser i 3 november. Inte heller godkända, och först 1 januari 1925 är skisserna klara och bygget kan börja ta sin början till den nya byggnaden som då växer upp relativt snabbt och som är i och för sig ett oerhört intressant kapitel i modern byggnadskonst som vi ju nu inte har hunnit att stiga in i på det sättet man kanske skulle önska. Här ser ni nu byggnadsstilen med dessa väldiga ställningar. Västfasaden är det svåraste att lösa själva. Och man har försöker så småningom göra skisser efter skisser. Så småningom är det en av medarbetarna som ganska exakt efter Rudolf Steiners modell förstorar upp det, genomarbetar hela saken så att västfronten också kan göras. Titta här ser ni alltså dessa utomordentligt komplicerade anordningar för gjutningen av de olika väggarna. Det är nu konsthistoriskt, alltså någonting ganska enastående. Nu riktar man uppmärksamheten på det här så som det första verk i modern arkitekturhistoria där man med betongen gör ett dynamiskt formspråk. Och det är i synnerhet de här komplicerade formsättningarna som då, ja, så småningom har då byggnaden kommit till. Och här ser ni då delar av det här märkliga och oerhört intressanta formspråket. Rudolf Steiner har naturligtvis då inte sett någonting av det här. Därför att han dog ju 1925. Då höll man ännu på att spränga bort den gamla terrassen. Hade ännu inte börjat bygga en gång alltså. Så här har ni återigen ett verk som är egentligen ur den synpunkten också ganska enastående i arkitekturhistorien. Nämligen ett verk som är byggt utan att byggarkitekten själv är närvarande alltså. Han har bara gjort modellen. Och nu anar ni kraften i denna stora grupp av medarbetare som nu under åratal till 1928 är kapabla liksom att genomföra dessa idéer alltså. Skaffa pengarna, bära igenom det hela och inte alls med lätthet. De har många gånger helt divergerande åsikter hur man ska göra det och så vidare. Det är något enastående att leva sig in i hela den här bygghistorien alltså. Som då i alla fall gör att byggnaden kan tas i anspråk 1928. Men då är den inte helt färdig. Vissa trapphus är inte klara och så vidare. Vi ser till exempel den här bilden. Ja, där är en av de mäktiga rummen. Här är trapphusen. Som ni ser här, så här stod de ut många år innan så småningom på 60-talet först de blev färdigbyggda. Jag har själv haft då en liten del i det hela därför att Rex Rab och jag fick i uppdrag att liksom hjälpa till att slutföra utformningen av västtrapphuset och den nedre områdena här. Det har varit ett fascinerande, oerhört arbete att få sätta sig in i allt detta liksom, och försöka följa intentionerna och också följa intentionerna av de medarbetare som under åratal hade arbetat med byggnaden. Ja, det har varit då lite grann om detta. Och innan vi då går över till frågorna så tror jag att jag bara måste ta fram ett problem som ni förstår vad som kunde hända efter Rudolf Steiners död 1925. Att man då stod inför oerhörda uppgifter. Kolossalt krävande uppgifter. Och vad det vill säga att på en gång förlora den person som på ett sånt intensivt sätt alltså, och med sån kärleksfullhet hade liksom gått in på varje människas möjligheter och samordnat alla dessa många gånger väldigt divergerande krafter. Och jag kommer nu att antyda ett motiv som kan ge också möjligheter till förståelse för hela det dramatiska förlopp som Antroposofiska sällskapet har gått igenom under årtiondena sedan Rudolf Steiners död. Rudolf Steiner skildrar nämligen i sina föredrag under året 1924. Ni vet säkert att många av de föredragen handlar om karmiska sammanhang, alltså olika biografier, människor som har spelat en stor roll i mänsklighetens historia och deras karmiska bakgrund. Nu skildrar han också i vissa sammanhang liksom i mera allmänt den grupp av människor som söker sig till antroposofiska sällskapet. Och ur sin forskning berättar han att egentligen är det människor som kommer ur mycket, mycket olikartade karmiska bakgrunder. De har i tidigare inkarnationer också befunnit sig i en sådan situation, om ni tänker under medeltiden eller tidigare också, där oerhört kraftfulla rörelser kämpade mot varandra. De har många gånger befunnit sig i motsatta läger och representerat ganska divergerande andliga uppfattningar. Det kommer ju också mycket, mycket tydligt fram som ett motiv i mysteriedramerna, där flera av gestalterna i dramat ser i sin andliga erfarenhet tillbaks till sina tidigare inkarnationer och märker då att de har stått oerhört divergerande, kämpande mot varandra, förintande varandra. Och nu skildrar Rudolf Steiner hur just många av dem som söker sig till antroposofiska sammanhang kommer från dessa divergerande strömningar, men hur de i sin sista inkarnation har varit med om en stor andlig tilldragelse i den andliga världen, där Mikael, ärkeängeln Mikael, liksom förbereder den uppgift som han kommer att ha för att skicka in liksom spirituella impulser i mänskligheten, men som kan gripas individuellt, som inte så att säga dirigerar mänskligheten ur någon makt, utan som kan, där var och en själv kan gripa och fatta sitt ansvar för det gemensamma. Och så skildrar Rudolf Steiner hur många av de människor, kanske de flesta, ja massor av människor som har förut företrätt divergerande strömningar har haft dessa oerhörda upplevelser i den andliga världen och därför söker sig till antroposofiska sällskapet för att där se en möjlighet att kunna förverkliga de impulserna. Och därför så framgår också att de människor som söker sig till antroposofiska sällskapet, det rör sig inte om någonting som bara går lite glättigt så här, alltså, som bara liksom går lite oljat fram liksom, och som ju organisatoriska skäl bara kan dirigeras till en glättigt, vad heter det, glatt oljad organisation, utan här blir det fråga om människomöten och många gånger dramatiska människomöten. Och på ett sätt skulle man kunna säga att det är så intressant att det första konstverket Rudolf Steiner gör verkligen, det är mysteriet, dramat. Och i grund och botten skulle man kunna säga att hela det antroposofiska sällskapet med sin högskola för andevetenskap lever så att säga i ett dramatiskt fält. Ett drama. Det är ingenting som går bara att organisera med makt och kraft. Det är ett drama det rör sig om. Jag tror att ni kommer ihåg när herr Glaser berättade om växten. Hur allt liv, allt levande liv, lever i en polaritet mellan sammandragning och utvidgning. Och i denna polaritet, där har vi så att säga växtens liv. Där växer vi. Växer. På samma sätt tror jag att det är riktigt att man säger så här. Människor är inga växter. De är och utvecklar sig mer och mer till fria individualiteter. Mänsklighetens samvaro av fria individualiteter kan egentligen bara utveckla sig i ett drama. I ett drama där man möter varandra. Där man kanske inte först förstår varandra. Men där man måste utveckla kraft och intresse för att också förstå det som är divergerande mot ens egen linje, ens egen strömning. Och så tror jag att det är riktigt att säga att följer vi nu det som händer efter Rudolf Steiners död, så har ni att göra med dramatiska förlopp inom det antroposofiska sällskapet. Det visar sig att Rudolf Steiners närmaste medarbetare till och med, som han har kallat liksom, har utomordentligt svårt att samarbeta i vissa frågor. Och det leder till spänningar inom antroposofiska sällskapet. Och de finns, de förtätas ibland, de övervinns. Och så studerar man dessa år, så ska ni finna liksom moment av en oerhört dramatisk förtätning. Liksom. Av återigen en upplösning, nya arbetsinsatser och arbetsmöjligheter. Alltså. Och samtidigt med det som är detta inre drama, så måste ni se också kampen utifrån. 1933 kommer Hitler till makten. Allt antroposofiskt arbete förbjuds i Tyskland. Alla naziländer vart efter ockupationen äger rum. Varje lilla eurytmist blir uppsökt av Gestapo och hennes eurytmislöjor tagna och allting sånt där. Alla böcker tagna. Då är det misslöja. Lärare, präster i kristet samfund, i koncentrationsläger och så vidare. Svår kamp utifrån. Och ni vet alla våra vänner i Ryssland, i Polen, i Ungern, Tjeckoslovakien, Jugoslavien. Alla sällskap är ju förbjudna. Nu, idag. Arbetar bara underjordiskt. Men ni ser, denna inkarnationsprocess går inte så där utan vidare. Det är kamp utifrån och det är frågan liksom också inifrån. Hur håller man balansen? Hur klarar man detta drama liksom? För att inte ta till och klara problem genom organisatorisk makt eller på andra åtgärder, utan rent mänskligt. Och därför uppträder många gånger också inom antroposofiska sällskapet och de olika sektionerna uppträder dramatiska situationer. Och frågan blir då i de här dramatiska situationerna, hur är det möjligt för oss som fria moderna människor att långsamt vartefter förvandla det som verkar och visar sig som problem, ibland verkar de olösliga i sin art alltså, att förvandla det som visar sig till, som problem, att förvandla dem till uppgifter. Bearbeta problemen så att problemen kan förvandlas och bli till något fruktbart i en utveckling. Därför att allting har att göra med det. I vad mån kan vi utveckla större socialitet? I vad mån kan vi utveckla en djupare förtätning in i det som har att göra med fundamentet, grunden, källsprånget för detta? Vid julmötet ger... Jag berättade om att när första Götianenbyggnaden byggs lägger Rudolf Steiner en grundsten till byggnaden. Och nu är det väldigt intressant att vid grundandet av det antroposofiska sällskapet lägger Rudolf Steiner också en grundsten. Men det är en grundsten i form av en meditation. som han säger, lägger, som vi lägger i varandras hjärtan. Men här har ni nu igen alltså bilden. Det första var en byggnad med en grundsten. Det som rör sig nu är en social organism. Men den har en grundsten också. Nu vet jag inte om ni vill låta mig avslutningsvis läsa den grundstenen alltså, så att ni hör lite grann av arten. Den kanske verkar lite förbryllande på er till att börja med, lite främmande. Men det har att göra med en grundsten som man kan bära i sitt hjärta, där man börjar ana människan som ett mikrokosmos. I hennes förbundenhet och förbindelse med det som är det stora makrokosmos, den stora omfattande andligheten. Orkar ni det? Vill ni? Det tar alltså 5 minuter. Och så tar vi några samtal. Den läste Rudolf Steiner då på tyska före varje förhandling under den här veckan alltså, i olika variationer. Och nu vill jag bara göra uppmärksam på det att han talar om här alltså förr i världen, i de gamla mysterierna, i Delphi. Där stod det så här: å människa, känn dig själv. Och så säger Rudolf Steiner, ja, det är sant. Men det språk som då hette så, å människa, känn dig själv, det måste i vår tid förtätas på så sätt att vi säger, å människa, känn dig själv som tänkande, kännande, viljande väsen. En differentiering måste i vår tid komma till. Och det är det som det rör sig om här. Människosjäl. Du lever i lemmarna som genom rummets värld dig bära in i andehavets vara. Öva andens ärinran i själadjupen, där i rådande världsskapar jag vara, ditt eget jag i gudajaget blir dana, och du skall verkligt leva i människans världstillvaro. Ty höjdernas faders ande råder, skapande vara tillvaro i världars djup. Ni kraftens andar, låt det klinga ur höjderna som finner sitt eko i djupen. Detta talar. Från det gudomliga stammar människan. Det höra andarna i öster, väster, norr och söder. Människor månde det höra. Människosjäl, du lever i lungans och hjärtats puls som för dig genom tidens rytmer in i själavarats känsla. Öva andens besinnande i själens jämvikt, där i det växlande världsvardandets verk ditt eget jag med världsjaget förenas. Och du skall verkligt känna i människosjälens verkande. Ty Kristus viljan råder i omkretsen, skänkande själen nåd i världens rytmer. Ni ljusets andar, låt det värmas från öster, som skapar sig form i väster. Detta talar. I Kristus blir döden liv. Det höra andarna i öster, väster, norr och söder. Människor månde det höra. Människosjäl, du lever i huvudets stillhet, där världstankar uppenbaras ur evighetens grunder. Öva andens skådande. I tankens ro, där gudars eviga mål, världsvarats ljus, åt ditt eget jag till fri vilja skänka. Och du skall verkligt tänka i människoandens utrop. Ty andens världstankar råder, ljusträngtande i världens vara. Ni, själens andar, låt bedja om det ur djupen som kan höras i höjden, detta talar. I andens världstankar vaknar själen. Det höra andarna i öster, väster, norr och söder. Människor måste det höra. Kommer sista avsnittet. Vid tidernas vändpunkt trädde världens andeljus in i jordtillvarons ström. Nattens mörker hade splittat råda. Dagens klara ljus lyste upp i människosjälar. Ljus som värmer i enkla hedars hjärtan. Ljus